Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Seriemördarpodden, Leonard Lake och Charles Ng, del 2. Det här årets sommarspecial är skriven av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson. Researchassistent har varit Sofia Olesdotter. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Persson. Och som vanligt är det jag, Dan Hörning, som berättar. Om ni tycker att Seriemördarpodden är bra kan ni vara med och crowdfunda podden på patreon.com/seriemördarpodden. Där väljer ni en summa som ni tycker varje avsnitt är värt, vanligtvis $2. Sen betalar ni den summan om jag faktiskt gör ett avsnitt. Ni får 3 bonusavsnitt. Det är de 3 bonusavsnitten som kallas för Seriemördarpodden Premium. Om ni bara är intresserade av bonusavsnitten och inte att sponsra gratisversionen av podden så kan ni komma över dem på podmi.com där de kostar 29 kronor i månaden. Den första månaden är gratis. Efter skilsmässan från Karen hade Leonard inte råd att betala huset och det såldes. Han hade ju också blivit av med sin försörjning eftersom det hade varit hans fru Karen som dragit in pengarna medan Leonard hade varit nöjd med att vara hemmaman. Nu blev han tvungen att ta olika ströjobb igen och sova på soffan och släktingar och vänner i San Francisco-området. Men det som var mest påfrestande för Leonard var inte bristen på pengar eller bostad. Det var bristen på sex. För att få kvinnligt sällskap satte Leonard in annonser i tidningen The Berkeley Barb. I slutet av 1972 fick han svar av den 28-åriga Jennifer Gordon. Jennifer föll ganska snart för Leonard och de inledde ett förhållande. Jennifer tyckte att Leonard var charmig och intensivt uppvaktande. Det var svårt att stå emot honom. Förhållandet ändrade karaktär efter ett tag, men då hade de redan flyttat ihop. Det som först hade varit dejtande, mjukt och försiktigt blev ganska snart någonting helt annat. Jennifer drogs in i sånt hon egentligen inte var intresserad av. Bondage och partnerbyte. Men alltid Jennifer som blev bunden när de hade bondage sex. Leonard vägrar alltid att bli bunden själv. Han skulle vara den dominanta, hon skulle vara den undergivna. Men samtidigt var han ömsint, tyckte Jennifer. I alla fall när han var klar efter deras sexuella lekar. Han var aldrig elak mot henne utanför sängen. Det var bara det att Leonard alltid tycktes behöva ha total kontroll över både henne och situationen. Jennifer försökte leva med hans fantasier eftersom hon ville behaga honom. Precis som under sitt äktenskap med Karen tyckte Leonard om att fotografera Jennifer. Alltid halvt eller helt avklädd. Ofta i olika sexuella positioner. Leonard övertalade Jennifer att i sin tur övertala sina väninnor att de också skulle posera för Leonards kamera. Det var konst, menade han. Han var en konstnärlig fotograf och det fanns ingenting vackrare än kvinnokroppen. Och vackrast av alla var förstås Jennifer och hennes väninnor. Sättet Leonard styrde över Jennifer normaliserades för henne. Att bli dominerad och kontrollerad blev vardag. Och ett sätt för henne att förhålla sig till tillvaron. Det var inte längre konstigt att hon hade blåmärken efter att hon och Leonard hade haft sex. Det var bara så det var. Men hon var noga med att dölja sina märken under kläderna när hon träffade andra. Efter några månaders förhållande övertalade Leonard Jennifer att prostituera sig. Hon gjorde det utan att protestera. Hon hade vant sig vid att det som Leonard sa, det gjorde man. Men prostitutionen fick förhållandets sista glans att försvinna för Jennifer. För Leonard var det tvärtom. Prostitutionen var en extra krydda som både bestod av fantasier om hur andra män tog på hennes kropp. Och med bonusen att hon sen kom hem med pengar till Lennart. Men Jennifer kände verkligen inte likadant. Hon ville gå tillbaka till hur de hade haft det förut. Det kändes som att de bara var två kompisar som delade lägenhet numera. Lennart ville inte alls ha sex lika ofta som förut. Det var som att han var lika nöjd med att fantisera om sex som att ha det. Och att fotografera förstås. Han var inte längre hennes pojkvän. Han var hennes hallik. Båda betalade varsin halva av hyran. Jennifer berättade för Lennart att hon funderade på att sluta prostituera sig. Hon kunde försörja dem ändå med någonting annat. Men Lennart blev som förbytt. Han blev arg och de grälade allt oftare. Jennifer kändes inte lika timid längre. Det var som att prostitutionen hade fått henne att vakna upp. Lennart berättade för Jennifer att han länge hade drömt om att göra snufffilmer. De frågade Lennart vad det var för någonting och han berättade att det betydde att två personer hade sex och att den ena mördade den andra under klimax. Blev hon chockad. Lennart berättade att han trodde att det skulle vara den ultimata sexuella upplevelsen. I alla fall för den som inte blev mördad. Jennifer började nu allvarligt undra om Lennart var galen. Om han skulle sluta sina dagar i fängelse. Men Lennart sa att om han någonsin skulle åka fast för någonting allvarligt skulle rättsväsendet ändå inte komma åt honom. De skulle inte ha en chans, för Lennart skulle överlista dem. Han skulle undkomma rättvisan genom att ta cyanid. Han hävdade att han hade en kapsel med gift i en ihålig del i en av sina tänder. Men Jennifer trodde honom inte. Deras bråk blev mer och mer våldsamma. Vid ett tillfälle slutade bråket med att Jennifer låg på golvet med Lennarts fot mot strupen. Hon flyttade ut nästa dag. Det var juni 1973. Lennart Lakes tankar cirklade nu runt två saker. Hans innersta fantasier. Den första var att fånga en ung kvinna och hålla henne som sexslav. Som i hans favoritbok Samlaren. Hans andra besatthet var tankar på en oundviklig katastrof av något slag. Armageddon. Det kunde vara en kärnvapenkatastrof eller en miljökatastrof. Någonting skulle hända och det skulle hända snart. Och då gällde det att vara beredd. Lennart kände allt starkare att han behövde komma bort från staden och flytta någonstans ut på landet där han kunde använda kunskaperna han hade fått under sin tid i flottan. Han behövde bara hitta den perfekta platsen. Kanske invid en outforskad skog eller till och med långt inne i skogen. Han hade ju alltid känt att hans rätta element var naturen. På vinst och förlust packade Lennart ihop sina få ägodelar och begav sig norrut. Han körde tills han kom till Ukiah, 20 mil norr om San Francisco. Ukiah, ett namn USAs urinvånare har givit området, betyder djup dal och ligger i en dalgång mellan två bergsmassiv. Det bördiga landskapet täcks av päronodlingar och vindruvor. Jorden ger också näring till skogarna som breder ut sig utmed bergssidorna. Skogen ger bra avkastning av timmer och timmerbilarna syns hela tiden köra fram och tillbaka utmed vägarna. I början av 1970 hade Ukiah 12 000 invånare. Många härstammade från italienska bönder som slog sig ner på platsen efter att de invandrat till landet för att finna ny ekonomisk lycka. Lennart fick snabbt arbete på ett företag som ägdes av delstaten Kalifornien. Företaget byggde och renoverade bostäder för låginkomsttagare. Lennart gjorde bra ifrån sig på jobbet och blev efter ett tag utnämnd till arbetsledare. Han skrev också in sig på Mendocino College. Lennart hade alltid varit smart, men han hade aldrig studerat vidare. Dessutom kände han att han nu äntligen hade ett högre syfte med att plugga. Han tog klasser i djurhållning och slakt. Allt för att kunna bli självförsörjande när det behövdes. Han lärde sig hur man styckade och hur man smidigast skär loss skinnet från köttet. Lennart var en ivrig student och lärarna lade märke till honom. Han var imponerande hängiven studierna. Lennart övertalade kollegor att anställa honom på deltid. Han erbjöd sig att hålla en klass i hur man överlever i vildmarken, parallellt med sitt jobb som byggledare. Efter att i början ha bott på det billigaste motell han hade kunnat hitta fick Lennart snart råd att påbörjar letandet efter sin drömbostad. En ordentlig biltur utanför centrum låg ett undangömt område bebyggt av personer som precis som Lennart hade drömmar om en annan värld. Deras drömmar och mål handlade om att komma ifrån kapitalismen och föroreningarna, att vara självförsörjande och ekologiska. Området kallades för The Ranch. I området The Ranch bodde i början av 70-talet ungefär 200 familjer. Vatten togs från brunnar. Elektricitet fick man från sol eller vattenkraft. Grödorna blomstrade och vilda djur sågs överallt. Vapen och bekämpningsmedel var förbjudna enligt de lokala lagarna. Det fanns ingenting som skrämde de vilda djuren för människorna. Här, tänkte Lennart, hade han hittat sitt paradis. Nu gällde det bara att hitta en plätt mark där han hade råd att bygga en liten stuga. En annan som också hade funnit sitt paradis här var Venus Salem, en ensamstående kvinna i 30-årsåldern. Venus levde fortfarande kvar i 60-talets idealvärld. Hon omfamnade det fria, obundna livet. Hon hade köpt en bit mark i området. Hon jobbade med att bygga sig ett hus där med hjälp av pengar hon tjänade på sitt jobb som arbetsterapeut i Ukiah. Hon hade kommit en bra bit, men hon började få slut på både pengar och energi. Hon ville bygga ut den lilla provisoriska stuga som hon hade byggt. Hon ville också plantera en fruktträdgård, men hon var i desperat behov av hjälp. Hon klarade inte det här ensam längre, varken ekonomiskt eller fysiskt. När Venus träffade Leonard Lake på en festival kände hon nästan direkt att hennes...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Böner till moder jord hade besannats. Det här var precis vad hon behövde. Det här var vad hon hade väntat på och drömt om. Lennart charmade henne med sitt intensiva fokus på bara henne. Han fick henne att känna sig speciell och han kunde inte sluta berömma henne när han fick höra om hur mycket hon hade byggt alldeles ensam. När de pratade förstod hon att Lennart var händig. Han hängde med allt de pratade om. Takstolar, bärande väggar, betonggjutning. Lennart verkade även kunna en hel del om alternativa energikällor. Ja, han verkade faktiskt veta mycket om det mesta. När Venus berättade om sina planer med att bygga ut sin stuga blev Lennart eld och lågor. Han kunde hjälpa henne. Han var både stark och kunnig. Och hon hade berättat för honom hur slutkörd hon var. Lennart erbjöd sig att göra allt jobb Venus hade planerat, allt byggande och allt planerande, mot att han fick bo gratis i hennes stuga. Han var ute efter en bostad och han ville väldigt gärna bo just här i området The Ranch. Utan att tveka tackade Venus ja. Hon var van vid att lita på sin magkänsla och hennes mage brukar ofta visa henne i rätt riktning. Bara några dagar senare hade Lennart flyttat in hos Venus. Till en början verkade det här arrangemanget fungera bra och passa båda parterna. Venus betraktade Lennart som en vän, men han fungerade även som sängkamrat ibland, vilket var perfekt för henne som gärna ville ha sex, men inte så gärna ville ha ett förhållande. När Lennart visade henne sina fotoalbum var hon mindre road. Och när han föreslog att även hon skulle kunna bli en del av hans fotosamling sa hon bestämt nej. Men trots det djupnade deras förhållande, kände Venus. Om man bortsåg från nakenbilderna tyckte Venus att Lennart var charmig och verkade pålitlig. Han verkade även vara en man som kunde arbeta hårt. Lennart öppnade sig för Venus och berättade om sin barndom. Hur den hade lämnat kvar en massa bitterhet i hans själ. Han kände att hans mamma hade valt bort honom till förmån för hans bror Donald. Det blev uppenbart hur bitter Lennart egentligen var på Donald när Lennart berättade för Venus att han egentligen önskade att Donald var död. Venus rös. Att tycka illa om någon var en sak, men att önska att personen var död var någonting helt annat. Och dessutom var det ju hans egen bror. En dag hittade Venus ett gevär och ett par pistoler i stugan. Det var emot reglerna. Hon började också misstänka att Lennart odlade marijuana någonstans på den stora tomten. Till slut berättade Lennart om sitt Miranda-projekt. Men den version han gav till Venus var inte den versionen som fanns i samlaren som han egentligen drömde om och planerade. Trots att Lennart ibland gav Venus lite märkliga vibbar lät just det här projektet vettigt. Lennart hade berättat att projektet handlade om att tillhandahålla en fristad och ett skydd för människor som flydde stadsmiljön när miljökatastrofen blev ett faktum. Hon hade redan börjat bygga på utkanten av hennes mark. Venus antog att Lennart hade börjat med att bygga jordkällaren där mat och andra förnödenheter skulle lagras. När Lennart beskrev projekt Miranda som han så hett drömde om tolkade hon det som att han skulle bygga skyddsrum och hus åt människor på flykt. Lennarts altruistiska drömmar fick Venus på gott humör och hon glömde bort Lennarts negativa sidor för en stund. Hon tänkte inte så mycket på de förbjudna vapnen och de olagliga drogerna och alla bilderna. En dag hade Lennart sin tidigare granne Charles Gunnar på besök i stugan. Och vi kommer att kalla Charles Gunnar bara för Gunnar. För att inte han ska förväxlas med seriens andra huvudperson, Charles Ng. Venus gillade Gunnar, men undrade lite över hans och Lennarts vänskap. Gunnar var väldigt överviktig. Och när de träffades verkade Lennart medvetet välja att göra aktiviteter som skulle vara extra svåra för Gunnar. Som att hajka i Brantaberg. Gunnar kom oundvikligen på efterkälken och Lennart pikade honom för det. Och inte på ett lättsamt, peppande sätt som att han ville utmana sin vän lite för att komma i form. Nej, Venus uppfattade Lennarts kommentar som mer sadistiska nästan. Venus andades ut när Charles Gunnar åkte hem. Besöket hade visat henne ännu en sida av Lennart som hon inte tyckte om. Venus började fundera på att säga upp avtalet med Lennart och be honom flytta någon annanstans. Samtidigt hade hon svårt att sätta fingret på vad det var som gjorde att det helt plötsligt kändes så viktigt att få bort Lennart från sin lilla stuga. Det var inte länge sedan som hon hade känt som att de hade någonting på gång. Hennes magkänsla hade ju varit så bra. Venus bestämde sig för att avvakta lite. Men det blev värre. Lennart blev ovän med de personer som han tidigare hade kommit överens med. I början blev hon ofta hembjuden till de andra boende i området, men när nästan allt som kom ur Lennarts mun var hård, föraktfull kritik mot andra människor, tröttnade grannarna till slut. Lennart bjöds inte in fler gånger. Lennart övningssköt med sina vapen på tomten, trots att de lokala lagarna förbjöd skytte på området. Han hyrde en bulldozer för att röja på tomten, trots att det var strikt förbjudet att använda maskiner. Grannarna, som bara efter några veckor hade börjat titta snett på Lennart, tittade nu rakt på honom med förakt. Lennart började kritisera Venus. Han började kritisera hennes vänner. Det fanns så mycket att klaga på hos andra människor. Det var nog bara Lennart Lake som var felfri. Ofta tog Venus åt sig av kritiken och kom inte på förrän efteråt att det var han som borde ändras och inte hon. Hon började mer och mer inse att Lennart var oerhört manipulativ. Och hon hade börjat märka att han hade en pyrande vrede inom sig. Allt oftare brusade Lennart upp för små, oviktiga saker. Ibland var det som att han bara behövde en ursäkt för att få utlopp för sin ilska. Venus landade i beslutet att hon måste stå upp för sig själv när Lennart kritiserade henne. Och tillfället kom snarare än Venus hade trott. Hon stod på en stege och höll på att laga en bräda i taket. Venus trodde att de småpratade om renoveringen. Men utan förvarning blev Lennart rasande och välte stegen, varpå Venus rasade ner i golvet. Chockad låg hon kvar i fosterställning och blundade. Hon förstod inte att det här hände. Sakta resan så gick ut. Hon behövde en promenad. Hon behövde samla sig. Hon behövde tänka. Hon ville ut, bort. Hon ville inte bo tillsammans med Lennart. Hon ville inte att han skulle bo i hennes hus. Men hon var livrädd. När hon kom tillbaka satt Lennart på en stol i köket och väntade. Han var iskallt lugn. All den charm som Venus hade sett i Lennart när de träffades för första gången var helt bortblåst. Hon kunde inte förstå vad hon hade sett i honom då. Nu var hon bara rädd, vettskrämd. Hon kunde inte sätta fingret på vad det var. Det var inte många veckor sedan hon hade charmats av Lennart och tyckte att han var en hygglig kille. Men det var som att han hade förvandlats till något helt annat inför hennes ögon. Någon hon gjorde bäst i att hålla ett ordentligt avstånd till. Venus bad Lennart att flytta ut. Han behövde inte stanna 6 månader. Han behövde inte bygga klart. Hon kunde ta över bygget här. Men Lennart vägrade flytta. Han hade ett annat förslag istället. Motvillig accepterade Venus ett motbud från Lennart. Hon gick med på att han skulle få köpa hennes hus. Hennes magkänsla sa henne att det var rätt beslut. Lennart var jättenöjd. Nu var han helt plötsligt huset för sig själv och fick göra precis vad han ville med det. Visst, det hade varit trevligt att ha Venus i sängen, men det fanns nya kvinnor överallt. Lennart var totalt omedveten om sin egen aura av självtillräcklighet. Han flörtade med alla kvinnor, oavsett om de var gifta eller inte. Han antydde att han tyckte om att fotografera, och vilket motiv var vackrare att fotografera än kvinnokroppen. Förslagsvis med väldigt lite kläder på. Men en efter en fick kvinnorna nog av att prata med Lennart. En grannkvinna tackade nej till att bli fotad. Då frågade Lennart henne om hon trodde att hennes dotter skulle kunna tänka sig att klä av sig lite framför kameran. Kvinnans dotter var 10 år gammal. När Lennart hade frågat alla kvinnor runt omkring honom om han kunde få fota dem, började han fråga par. Vore det inte trevligt att föreviga när de mös lite tillsammans med varandra? Lennart verkade helt immun för kritik. Den studsade av honom direkt. Han dolde inte sina planer för någon. Tvärtom, han berättade gärna att han stod i begrepp att bygga en bunker en bit bort på tomten. Men hans förklaring om vad syftet med bunkern var minst sagt diffus. Vissa trodde att det var någon slags överlevnadsbostad för katastrofen. Andra trodde att det var någon slags välgörenhetsprojekt. Bostäder till de bostadslösa. Men de flesta tyckte att det lät bra, även om de avskydde Lennart. Samtidigt arbetade Lennart kvar på sin vanliga arbetsplats som byggledare inne i samhället. Han behövde pengarna. Han tog ofta med sig sina fotoalbum för att visa de yngre männen som han var arbetsledare för. När han hade lite torka i själva fotograferandet kunde han i alla fall visa upp den skattkista han redan hade lyckats samla ihop. Bilderna på Karen, Jennifer, Jennifers väninnor och alla andra som han hade övertalat att bli fotograferade. Några av de unga männen uppskattade bilderna, men andra fick intrycket av att Lennart nog måste vara en perverterad sexgalning. Lennart bjöd till inflyttningsfest. Han hade hunnit bygga ut sin nya bostad ganska väl och stugan kunde numera kallas för ett hus. Han bjöd in sina kollegor och sa att de gärna fick ta med sig kvinnliga vänner och flickvänner och systrar. Det blev en trevlig fest. Lennart hade både alkohol och egenodlade droger. Efter en stund föreslog Lennart att alla skulle lätta lite på kläderna. Kvinnorna var lättare att övertala än männen. Det var någonting med Lennart som gjorde att de kände sig utvalda och speciella, vackra och fria. Drogerna som Lennart frikostigt bjöd på gjorde förstås sitt till. Eftersom många av deltagarna på festen var Lennarts yngre kollegor vågade de inte riktigt säga emot honom. Lennart var ju deras chef. Och när de såg Lennarts kvinnliga gäster klä av sig ville de inte längre säga emot. Det här var den bästa fest de någonsin hade varit på. Lennart använde all sin fritid till att bygga. Men han behövde hjälp och han behövde mer material. Lennart gjorde
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Upp med en av sina kollegor, den 18-årige Bobby Barnes, att Bobby skulle få bo i en liten stuga med ett sovrum som Lennart hade byggt på sin mark. Mot att Bobby hjälpte Lennart att bygga på huset och dessutom hjälpte honom att stjäla virke från deras gemensamma arbetsplats. Lennart hade skaffat höns och planterat fruktträd. Hans stora tomt började ta form och se mer och mer ut som ett riktigt hem. Eftersom Bobbys nya lilla bostad inte hade något kök tillbringade Bobby ofta middagarna inne hos Lennart. Bobby fick då höra allt om Lennarts vapen och fick lära sig hur de skulle överleva när katastrofen kom. Bobby brukade tålmodigt lyssna på Lennart när han malde på om sin motvilja mot sin mamma och mot sin bror Donald. Donald var patetisk, brukade Lennart säga. Bobby kände sig manad att bara hålla med eller sitta tyst. Han kunde inte säga emot varken mot det Lennart sa eller hans ofta grova ordval. Lennart var hans chef. Och fotalbumen kom fram efter middagarna förstås. Bobby tyckte att det var lite märkligt att Lennart, som nu hade på sig 30 med marginal, mest hade foton på kvinnor som såg ut som tonåringar i sina album och i sina skolådor där han förvarade alla foton som inte fick plats i albumen. Lennart hade berättat för Bobby att han föredrog riktigt unga kvinnor, men ibland stod inga sådana till bud, så då fick han nöja sig med kvinnor som var lite äldre. Bobby la märke till att Lennart verkade väldigt illa omtyckt av grannarna. Det var få som ens hälsade på Lennart. Vid ett tillfälle hörde Bobby Lennart hota en granne med att skjuta denne om grannen så lite som satt en tå på fel sida av tomtgränsen. Och när Lennart hade skjutit grannen och grannens barn skulle han gräva djupa gropar på sin mark och begrava dem i. Och ingen skulle någonsin få reda på vad som hade hänt dem. Och det här sa Lennart till grannen. Bobby hade en jämngammal flickvän på distans. Hon kom för att hälsa på Bobby. En helgsbesök förvandlades till flera veckor. Lennart hade ingenting alls emot det här. Tvärtom. Han verkade njuta av en ung kvinnas närvaro. Dessutom kom en jämngammal tjejkompis till Bobbys flickvän ofta på besök på helgerna. Det innebar dubbel glädje för Lennart, som inte gjorde någonting för att dölja sin förtjusning. Vännen hette Gina och Lennart la ofta ner sina arbetsverktyg och prioriterade att visa Gina olika saker på The Ranch istället. Området var stort och Lennart använde en trehjulig motorcykel för att köra runt med Gina. Hon var fascinerad att alla de manliga invånarna verkade ha skägg och de kvinnliga gick omkring i klänningar och kaftaner som såg hemsydda ut. Överallt fanns små vind- och vattenkraftverk. Allmänna uppvärmda badtunnor stod lite här och där. Gina frågade om den byggnad på tomten som verkade ligga halvt under marken och halvt över. Det var ett hus byggt för att Lennart skulle kunna överleva en kärnkraftskatastrof, berättade han. Men han sa emot sig själv i nästa stund. Han berättade att han inte någonsin skulle kunna drabbas av några katastrofer, för han hade alltid kapslar med cyanid med sig. Om och när en katastrof skulle komma, skulle Lennart undkomma den genom att ta cyanidet. Lennart var, som han alltid var, öppen med sina sexuella preferenser inför Gina. När de hade träffats ett par helger berättade han för henne att det han verkligen behövde var en kvinna som ville underkasta sig honom och hans behov. En kvinna som var ordentligt undergiven. När Gina kom på besök för tredje gången kom Leonard med ett förslag. Hans gode vän Charles Gunnar var enligt Leonard i skriande behov av sex. Skulle Gina kunna tänka sig att ge honom lite av den varan om hon fick $100? Gina blev så upprörd att hon nästan skakade men lyckades hålla rösten lugn när hon artigt tackade nej. Då frågade Leonard om Gina istället skulle kunna tänka sig att posera för Leonard och hans kamera. Återigen tackade Gina nej. Hon fick göra det gång på gång på gång, för Leonard gavs inte. Men hon fortsatte säga nej. Hon tänkte inte klä av sig. Tills en dag när Leonard tog henne, Bobby och hans flickvän till ett nudistområde i närheten. Leonard var alltid noga med att alltid prata vitt, brett och högt om hur stor motståndare till droger han var. Men här bjöd han ändå på egenodlad marijuana. Han viskade de andra att det var många i området som odlade i smyg. Varje tomt var stor och det var inte särskilt svårt att dölja en marijuanaodling. Gina gillade ruset. Leonard passade på att sätta in en ny stöt och försöka manipulera Gina att klä av sig. Till slut klädde hon av sig men sa att hon bara tänkte vara avklädd ett par timmar och sen fick det vara nog. Två av Leonards grannar var Otter och Rainbow Cells. Paret kallade sig för okulta präster. Otter var fascinerad av enhörningar. Han läste böcker om enhörningar från morgon till kväll. Otter läste om myter och legender och han trodde på det mesta han läste. Han påstod sig ha kommit på hur man kunde skapa en enhörning. Under de första timmarna efter att en get hade fötts kunde man operera in ett horn i pannan på geten. En dag gjorde Otter just det. Han opererade en get och vips hade han en vit enhörning. Otter döpte sin enhörning till Sir Lancelot. Leonard var fascinerad av Sir Lancelot. Sir Lancelot var unik och i synnerhet var gethörningen väldigt användbar för att dra till sig unga kvinnor som tyckte att den var bedårande söt. Otter, alltså den okulta prästen som skapade enhörningar, började tycka att Leonard var lite udda. Och det trots att Otter faktiskt ju hade ett ovanligt öppet sinne. Han tyckte Leonards förutsägelser om en kommande världskatastrof var både negativa och störande. Varför inte leva i nuet, tänkte Otter, och göra enhörningar? Han gillade inte heller Leonards militära klädsel och jargong. Dessutom hade Otter lite koll på vad Operation Miranda faktiskt handlade om, för han hade läst Samlaren, till skillnad från de flesta som Leonard pratade om sitt projekt med. Vad var det för sjuka fantasier egentligen? Visst, det var en spännande bok, men det var en bok. Till skillnad från alla faktaböcker om enhörningar var det ju en roman. Men Otter smickrade samtidigt av Leonards intresse för Sir Lancelot. Leonard frågade om han fick låna gethörningen i några timmar. Han kunde betala för det. Och sen frågade han Gina om hon skulle kunna tänka sig att posera tillsammans med en enhörning på ett foto. Naken naturligtvis. Leonard berättade för Gina att en enhörning symboliserade oskuld och det vore så vackert just med hennes nakna oskyldiga kropp tillsammans med enhörningen. Gina tyckte att förslaget var larvigt. Hon var inte ens oskuld. Och det visste Leonard om. Han hade nämligen till slut övertalat Gina. Inte till att vara med på foton, men till att ha sex med honom. Detsamma hade han lyckats med Bobbys flickvän. Men utan att Bobby visste om det förstås. Men att posera med en enhörning som hade fötts som get, där gick Ginas gräns. Leonard ryckte på axlarna. Att Gina tackade nej gjorde absolut ingenting. Sir Lancelot var en oerhörd tillgång att ha med sig när man ville förföra och manipulera kvinnor. Det kände han på sig. Han började förhandla med Otter om att få ta med sig Sir Lancelot och visa honom på olika festivaler. De skulle till exempel kunna ha ett visningsbås där folk skulle betala entré för att komma in och se den unika enhörningen. De kunde dessutom få bli fotograferade tillsammans med djuret för en liten extra kostnad. Och Lennart hade rätt. Det fanns många kvinnor, unga kvinnor, som inte kunde motstå den lilla söta gethörningen. En vårdag 1979 träffade Lennart den 16-åriga Cindy Morgan. Hon kom fram till honom och började ställa frågor om geten. Cindys mamma ville gärna ha foton på Cindy och den magiska geten. Och när Lennart föreslog att inte ta fotorna på festivalen, utan istället ta dem i naturen, tyckte Cindys mamma att det var en utmärkt idé. Det skulle se mycket naturligare ut om enhörningsfoto togs när enhörningen var i sin naturliga miljö. De avtalade att de skulle ses i Ukiah några dagar senare. Cindy och hennes mamma dök upp på avtalad tid. Lennart stod redan redo med sin kamera. Under fotograferingen började Cindy märka att Lennart egentligen hade velat vara ensam med henne, utan Cindys mamma. Lennart gick lite närmare Cindy, utom hörhåll från mamman, och viskade att han gärna skulle vilja ta en annan slags foton på Cindy. Lennart vägde sina ord på guldvåg, nu fick det inte bli fel. Han sa att Cindy vore en perfekt modell för att ta konstnärliga foton. Riktig konst alltså. Ett förslag han hade var att Cindy skulle kunna raka hela sin kropp och sen skulle Lennart måla henne med grön färg. Efter det skulle han fästa ett par vingar på hennes rygg. Och då skulle Cindy se ut som en elva. Cindy fnittrade generat men tackade nej. Men hon tyckte ändå att förslaget var romantiskt på något sätt. Han tyckte att hon liknade en elva. Cindy behöll Lennarts konstnärliga förslag för sig själv och berättade inte för sin mamma att Lennart trodde att hon skulle kunna bli en riktig modell. En vecka senare var det dags för en av de årliga renässansfestivalerna. Renässansfestivaler var på modet och under de varma årstiderna fanns det flera liknande festivaler runt om i Kalifornien. Deltagarna klädde ut sig i tidsenliga kläder, umgicks och deltog i olika aktiviteter. Just den här festivalen hölls en bit ut på landet utanför San Francisco. Långt från stadens larm och avgaser. Tält, färgglada flaggor och banderoller dekorerade området och bidrog till den festliga stämningen. Grupper med körsångare och gycklare gick runt på området och underhöll gästerna. Festivalen var den perfekta platsen att ta med sig Sir Lancelot till, tänkte Lennart. Han ringde Cindy som han hade fotograferat veckan innan och frågade om hon ville följa med honom till festivalen. Men Cindy...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Föräldrar sa nej. Cindys mamma visste inte om hon hade inbillat sig, men hon hade fått intrycket av att Lennarts intresse för hennes dotter inte enbart var professionellt. Och Lennart var 20 år äldre än Cindy, men Lennart gav inte upp om att få träffa Cindy ensam. Han tog reda på var Cindy brukade befinna sig olika dagar och såg till att av en slump dyka upp där så ofta han kunde. Han upprepade sitt förslag om att hon skulle stå modell för hans konstnärliga projekt. Och ville hon inte stå modell, kanske hon ville komma på fest hemma hos honom. Men ingenting Lennart sa fungerade. Han lyckades inte få Cindy på kroken alls. Till slut var han ganska trött på spelet han tvingades att spela. Hans tålamod var bra, men det var inte oändligt. Lennart bestämde sig för att gå mer rakt på sak. Kanske skulle det fungera bättre. Han åkte hem till Cindys familj och ringde på. När Cindy kom till dörren erbjöd han henne utan krusiduller en bunt med dollarsedlar om hon kunde tänka sig att bli modell. Han höll fram pengarna i handen för att hon skulle bli mer frestad. Med sin fantastiska utstrålning och ljuvliga leende skulle Cindy kunna göra sig en förmögenhet, lovade Lennart. Cindy svarade att varken hon eller hennes familj behövde pengarna. Men något gjorde ändå att Cindy till slut föll till föga. Hon gav efter. Att han tjatat så för att få henne dit han ville gav Cindy dubbla känslor. Det var en stor komplimang att han ville ha just henne framför kameran. Han hade sagt att det var hon eller ingen. Hon hade känt första gången han såg henne att han ville att hon skulle bli hans musa. Samtidigt tyckte Cindy att tjatandet var lite tröttsamt. Det var på sätt och vis respektlöst att Lennart inte kunde ta ett nej för ett nej. Men det positiva vägde över, trots allt. Cindy lovade att hon skulle komma till Lennarts gård och posera. En enda gång. Hon tänkte inte berätta något för sin mamma. Lennart och Cindy bestämde datum när Cindy skulle kunna komma förbi när hennes mamma trodde att hon gjorde någonting helt annat. Dagen kom. Det var en varm, klibbig sommardag. Lennart och Cindy träffades vid en enslig flod som slingrade sig ner för sluttningen i utkanten av The Ranch. Med den glittrande floden i bakgrunden tog Lennart rulle efter rulle med foton av Cindy. Cindy kände sig hög på upplevelsen av att vara modell för en dag och gick med på att klä sig lite. Hon tog av sig sin blus och sen efter lite tvekan även sin BH. Lennart bad henne att luta sig bakåt, att lägga sig på rygg mot de solvarma lena klipporna. Han gick närmare, fokuserade sin kameralins. Han fotograferade hennes bröst i närbild innan han la ifrån sig kameran och sträckte sig efter väskan han hade haft med sig. Han tog fram ett läppstift och målade hennes bröstvårtor röda. Cindy kände en rysning av obehag och samtidigt förväntan ila genom kroppen. Lennart tog upp sin kamera igen och fortsatte fota, närbild efter närbild. Han bad Cindy ta av sig sina jeans och trosor. Cindy stelnade till. Bestämt sa hon nej och behöll trosorna och byxorna på. Till slut var Lennarts filmer slut och det började bli kyligt när solen sänkte sig ner bakom bergen. Cindy började be sig hemåt. Det var redan senare än hon hade tänkt sig. Snabbt drog hon på sig sina kläder igen. När hon kom hem den kvällen kände hon sig både upprymd och lite skamsen. Hon hade känt och tydligt sett att Lennart hade velat ha sex med henne trots att han inte hade gjort några närmanden. Cindy var säker på att han skulle kontakta henne igen. Han skulle ju säkert vilja ta fler foton också. Hon var ju den perfekta modellen. Och då skulle han säkert ge henne den betalning han hade lovat henne också, för det verkade han ju ha glömt den här gången och hon hade inte vågat fråga. Men till Cindys förvåning hörde Lennart Lake aldrig av sig igen. Anledningen var att Lennart redan hade hunnit flytta sitt fokus till någon annan. Cindy hade varit för svårbearbetad. Hade hon varit snyggare hade han kunnat lägga ner mer tid och kraft. Men som det var nu var det helt enkelt för dålig utdelning på hans investerade tid. Precis utanför infarten till The Ranch bodde familjen Davis. De hade bott där sedan 1972. Deras dotter Darlene, som nu var i sina yngsta tonår, hade blivit vän med många av familjerna som bodde inom The Ranch-området. Familjen Davis hade lärt känna Lennart när han hade tagit skydd i deras hus under en ovanligt våldsam storm. Han hade varit ute med sin motorcykel och överraskats av ovädret. Som de vänliga grannar familjen var, bjöd de in honom att ta skydd hos dem. Darlene hade nyfiken suttit tyst och tittat på den dyblöte mannen som tagit plats i deras soffa. Hon tyckte Lennart såg kraftfull ut på något sätt. Visst, hans hår var på väg att tunnas ut och han hade en begynnande ölmage. Darlene tyckte ändå att det var något speciellt med Lennart. Och Lennart tittade tillbaka. Darlene var tanig och hade axellångt hår och stora glittrande ögon. När Lennart åkte iväg på motorcykeln senare den kvällen stod hon länge och tittade efter honom. Det dröjde inte länge innan Lennart började hitta på ursäkter för att komma på besök hos familjen Davis. Han erbjöd sig att hjälpa dem med olika småjobb och renoveringar. Darlene försökte hålla sig i närheten när han kom på besök. Lennart hjälpte familjen att bygga ett växthus och när arbetet var klart på kvällarna brukade Lennart ta med Darlene på en åktur med sin trehjuliga motorcykel. Darlene älskade att åka med och titta på området som hon redan kände så väl. Det kändes annorlunda att se det tillsammans med Lennart. Hon älskade att känna vinden i sitt hår och närheten när Lennart tryckte sin kropp mot henne på motorcykeln. Efter ett tag övergick vänskapen till något annat. Lennart kysste henne och Darlene besvarade kyssen. Hon hade aldrig kysst någon förut. Hon var i sina första tonår och kände innerst inne att det här nog var fel. Men det var samtidigt oerhört spännande. Lennart bjöd hem Darlene och hennes syster till sin stuga. Darlene la märke till hur prydligt allt var hemma hos Lennart. Att en person hade ordning och reda på sina saker sa någonting om den personen, tänkte hon. Lennart var inte som killarna i hennes klass med skrovliga målbrottsröster och fumliga händer. Lennart Lake var en riktig man. Strunt samma om han var lika gammal som hennes pappa. Lennart visade Darlene, hennes syster, foton på söta hundvalpar. Han berättade hur han hade byggt sitt hus. Han såg till att sitta på ordentligt avstånd från dem båda. Och sen skjutsade han hem dem. Tiden gick och Darlene började allt oftare smita iväg hemifrån utan att säga vad hon skulle. Hade hon sagt att hon skulle träffa Lennart ensam hemma hos honom hade hon aldrig fått tillåtelse. En dag kom hon till Lennarts stuga utan att ha hört av sig till honom innan. Hon kände sig redo nu. Det var dags för henne att mista sin oskuld och hon ville göra det tillsammans med Lennart. Lennart var nöjd. Äntligen var det dags för lite utdelning för jobbet han hade lagt ner på Darlene. Det här var ju någonting helt annat än Cindy. Tack och lov för det, tyckte Lennart. Lennart var försiktig, öm och hänsynsfull när han begick sitt pedofilbrott. Darlene upplevde honom som en sensuell älskare som tänkte på hennes behov först. Efteråt berättade Darlene för Lennart att hon älskade honom. Deras förhållande permanentades. De blev som pojkvän och flickvän, men i största hemlighet. Darlene visste att det de gjorde egentligen var olagligt. Hon var alldeles för ung, men hon kunde inte låta bli. Om några år skulle det de gjorde inte vara fel längre. De skulle kunna gifta sig och få barn tillsammans. Tänk att hon hade hittat sin själsfrände som hon skulle leva tillsammans med resten av livet. Lennart fick Darlene att sväva som på moln. Han var alltid en så fantastiskt fin älskare, så ömsint. Det enda som störde henne var att han vid ett par tillfällen hade beskrivit hur han gärna skulle vilja att en till kvinna var tillsammans med dem i sängen. Lennart ville ha en trekant. Darlene blev chockad över förslaget. Det fanns ingen chans att hon tänkte gå med på det. Lennart frågade inte igen. Men han började sakta och försiktigt att föra in sin samling av nakenfoton i Darlenes tillvaro. Först de mindre vågade fotorna och sen de mer avklädda. Lennart iakttog Darlenes reaktion på varje foto för att se när hon var redo att se lite mer. Lennart övertalade Darlene att posera för honom. Hon var den vackraste av dem alla, sa han. Han lovade att han aldrig mer skulle kunna titta på några andra foton än de på Darlene. När Lennart blev mer och mer trygg med Darlenes hängivenhet till honom började han berätta för henne om det Armageddon han var säker på skulle komma. Han berättade hur han hade förberett sig och han lovade Darlene att se till att hon överlevde tillsammans med honom. I mitten av 1980 friade Lennart till Darlene. Men Darlene var bara 16. Hon ville ju verkligen gifta sig med Lennart. Men hon visste att hennes föräldrar aldrig skulle tillåta att hon gifte sig. Hon svarade ja till Lennart, men också att de behövde vänta tills hon hade fyllt 18. Lennart surade som ett litet tjurigt barn. Han sa att Darlene säkert skulle ha hittat en annan bättre man innan hon hade fyllt 18. Och Lennart kunde faktiskt inte vänta i 2 långa år till. Han behövde en fru nu. Men Darlene lyckades övertala honom att vänta ändå. Hennes föräldrar skulle ändå inte tillåta henne att gifta sig nu. Det var inte ens lönt att fråga dem. De skulle gå i taket. Lennart och Darlene fortsatte smyga iväg för att kunna träffas. Men till slut fattade Darlenes föräldrar misstankar om vad som pågick. De beslutade sig för att skicka iväg Darlene till en internatskola för att få bort henne från Lennart. Darlene protesterade, men det fanns ingenting hon kunde göra åt saken om hon inte ville rymma hemifrån. Hon älskade Lennart, men hon älskade sin familj också. Hon flyttade in på internatet. Men hon visste att hon och Lennart skulle få varandra till slut. Det visste hon. De behövde bara hålla ut i några år till. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Tack till Trippna som har skrivit låten Immune. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.